Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Alltså vad mörk röst du får i den här.
Ja, givetvis.
Jag försöker låta som Jycken.
Får du med sig nu, gör så?
Ja.
De bara, är det
jag som är Jycken. Och...
Ja, men hörni, då säger jag som vanligt, håll käften.
Det här är Fighterpodden.
Ladies and gentlemen, we are...
I'm not surprised, motherfuckers.
Touchdowns, get ready for war. Uchimata!
And ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson.
Oh my god!
Double leg. He just got double leg.
I'm gonna show you how great I am.
Och då tänker du, det var ju på tiden. Var har de varit någonstans? Hur kan de ta ett uppehåll så där 2 veckor? Jo, för att det var påsk. Var det inte så, Simon?
Det är påsk och, eller det har varit påsk och det har varit resor och mycket snaps.
Ja, så snaps har det varit det. Ja. Hör du, det där är Simon Kölle, jag heter Mårten Söderström, det här är Fighterpodden. Vi skulle ha haft med oss Hans Wiklund som vanligt, men Hansa, han är då nere i Abu Dhabi. Och han sa att du kan ringa om du vill, men jag är inne på planet, och det är han just nu, så han flyger.
Lite därför svårt att ringa då ibland.
Ja, det är det. Men vissa plan har ju wifi, det skulle man kunna skypa med honom, men det gick inte.
Nej. Synd.
Hör du, nog om detta. Den här podden handlar ju om kampsport. Vi pratar ju väldigt brett om kampsport, men idag ska vi fokusera än en gång, får jag säga, på MMA. Och kanske en av de bästa svenska utövarna på MMA. Mannen vi pratar om är ju Magnus Jycken Cedenblad. Välkommen.
Tack så jättemycket.
Ja, det är ju som vanligt då när man hör vignetten där och så hör du Bruce Buffer. Du lyste upp direkt.
Ja, men det är alltid en speciell känsla att höra det. Och man kan ju identifiera sig med att stå där. Och man känner igen känslan när man har inför match och hela grejen.
Ja, men första gången som de ropade ut, och då, och framförallt då, Jycken, Jycken, Cedenblad. Hur fan kändes det?
Nej, det var väl lite skräckblandad förtjusning, tror jag. Första matchen var i Globen och jag var ju nervös, uppspelt, spänd. Det var mycket känslor när de ropade ut det första gången. Och det är väl så här, det är ju det som många säger, UFC jitters, så det kan hända alla.
Jag tänker på din resa att komma dit och få din, så här, din stora premiär då i Sverige inom UFC i Stockholm på hemmaplan. Måste ha varit häftigt.
Ja, det var, man har slitit så mycket för det och tränat så hårt. Och det var ju egentligen inte för att komma dit någon gång. Men när man väl kom dit så var det ju, då insåg man kanske att man inte kan komma så mycket längre inom MMA egentligen. Och man hade kommit hela vägen och sen var det ju bara att fortsätta klättra. Men det var en fantastisk upplevelse att få stå där inför så många människor, ett av de största evenemangen i Globen någonsin, och det var att få vara en del av det. Det är något man alltid kommer ha med sig. Det är ryser bara jag tänker på det,
för det var magiskt.
Det var magiskt att komma ut inför alla människor.
Du Magnus, vi har ju en massa frågor till dig, men den här podden bygger på att vi först går igenom det som har hänt i kampsportsvärlden och det som kommer att hända. Det innebär att vi har nu en månad att ta ikapp. Vi gör så här. Veckans, eller då månadens, kampsportsnyheter i korthet, Simon.
Oh, det är svårt att dra dem i korthet. Det händer så otroligt mycket inom i kampsportsvärlden rent generellt. Men vi kan ju börja lite på hemmafronten. Så har vi haft Superior Challenge. Mm. Nu rör vi oss verkligen. Det känns så här, Det känns som att det var länge sedan, eller hur Magnus? Det...
Ja, jag kommenterade det.
Ja, precis.
Och förra podden var ju om Superior.
Ja, det var ju den. Så att då är det ju på sin plats att jag berättar lite om det. David Bjelkheden vann sin 7:e raka seger. Imponerande mot Mårten Djursa. Fick det tufft där i sista ronden, men dominerade i övrigt matchen. Vad säger du, Magnus?
Jo, det gjorde han absolut. Jag tyckte David såg bättre ut än vad han har gjort tidigare. Jag tyckte han gjorde en av sina bästa matcher. Och det var kul att se han. Otroligt imponerad över David och den resan han har gjort och den resan han gör. Det är imponerande att fortsätta.
Tror du att han kommer ramla in ett varv till i UFC?
Jag hoppas. Mm. Det är, kommer in i UFC, det blir svårare och svårare. De signar färre fighters. Och det är svårt att veta hur UFC tänker, men jag tycker han är extremt värd det.
Mm. Jag kan bara hålla med om det. Han är verkligen värd efter 7 raka. Det är... Det är sällsynt i det skedet han är i sin karriär, om man säger så. Mm. Men sen hade vi en annan som visade sig sen kanske vara i slutskedet av sin karriär, Papi Abedi, som hade kommit tillbaka, vann ju förra gången på Superior och nu förlorade han. Tufft att förlora igen. Det såg ut lite som att han blev psykad nästan av sin motståndare. Håller du med om det, Magnus?
Ja, jag tyckte det var helt fantastiskt korkat av motståndaren. Och komma in så där och stå med en sån stance då Papi har väldigt snabba och hårda low kick och stå så snedvriden. Jag sa det när jag kommenterade också att jag tycker att det är helt idiotiskt och väldigt konstigt, för det var så uppenbart att han skulle sparka han på benen. Det var jag förstår inte, men det var ju bra att han i alla fall förstod det inför andra ronden och bytte stance. Så han har ju bra boxning och jag tyckte det var synd att Papi inte utnyttjade mer det han har. För nu blev det lite att han föll in i den andra killens game och ja, tyvärr förlorade han. Och det var...
Ja, och tyvärr så verkar det nu som att Papi har lagt också handskarna på hyllan eller så. Vi får se om det blir så, men han hintar i alla fall det efter matchen. Om vi pratar på någon som är på gång, jag har ju redan sagt det flera gånger förut att Oliver Enkamp är vår kanske största unga talang, eller ung, han är 25 nu, men det är väl ganska ungt ändå får man säga. Och han vann ju imponerande, verkligen, återigen får man säga. Hur bra är egentligen Oliver, Magnus?
Nej, men Oliver är jättebra, han är ju framtiden för så. Jag hoppas att vi kommer få se han nu ta ett kliv upp och få en lite tuffare motstånd så han får också bekänna färg där. För hans egen skull också. För det är skillnad på nivån i UFC och utanför UFC. Speciellt om man kanske inte får komma upp på main event och liknande. Så jag skulle tycka det var bra för hans egen skull att ta något kliv upp och möta lite tuffare motstånd i just 77 kilos klassen som man har precis bytt till. Mm. Innan man börjar prata om UFC. Även för hans egen skull.
Ja, men verkligen. Jag ska säga det också för att jag ofta lyfter upp Oliver som är vår största talang. Amir Albasi är ju också en sån här jättetalang och vi har ju flera andra också. Vi har ju Tamer-bröderna. Det är många talanger vi har i Sverige. Men Amir har ju fått kontrakt med Bellator under den här tiden, så det vill jag bara passa på att nämna.
Det är ju svårt det där att vi alltid ska försöka, men vet, får inte glömma och tänk på den här.
Nej, men det är viktigt, När man 9-0 i rekord och... Otrolig talang verkligen Amir Albas. Så att det är värt att nämna. Och det är så.
Ja, och vill man följa lite forum så märker man också så här, alltså, det finns ju exanta personer i den här viktklassen runt 77, så där man kommenterar. Och en del skriver precis det du säger, Jycken, att väl Oliver, nej, han behöver åka på lite tuffare motstånd nu för att han ska kunna visa att han faktiskt håller. Och det är svårt att veta liksom, vad han kan prestera.
Det är viktigt att få testas innan. Det blir ju svårare och svårare i UFC. Och sen är det ju vad man har för plan med sin karriär och vart man vill komma. Vill man komma till UFC och så that's it? Eller vill man bygga en lång och bli så bra som möjligt? Då kan det ju vara lika bra att få de matcherna innan och se vilken klass man håller och vad man behöver jobba på. Mm. För det är svårare kanske att få ett slags uppvaknande, det är väl att ta i, men att komma till UFC och inse oj, jag måste verkligen jobba på mitt nedtagningsförsvar, eller jag måste jobba på vad det nu må vara. Och få det just i UFC, då kan det bli stressande, för man kan få sin första match, förlora den, få en match 4 månader senare och förlora den, och då var det färdigt. Och det är svårt att komma tillbaka till UFC.
Ja, det är kunskap här vi har här i studion. Det känns skönt att höra. Sen har vi Kevin Petschy också, imponerade stort, slog Martin Akhtar. Hemmahoppet, i alla fall hemma för Sverige om man säger så, och Han såg ju väldigt dynamisk ut. Det visste vi lite grann på förhand, men det här var ju liksom ett steg upp för honom. Hur bra är han då?
Ja, men det var fantastiskt. Alltså, det var ju den matchen jag själv såg fram emot mest. Jag älskar att se Martin Akhtar. Det är en av, får jag säga, våra elakaste fighters. Det är en som alltid skickar saker med bad intention. Mycket knän, mycket armbågar som vi tyvärr ser för lite av i MMA än så länge. Och Kevin då som kom in, jag har sett han tidigare och jag vet att han alltid bjuder på show. Och nu var det, han kommer in, han gör en cartwheel kick, han tar ner Martin helt klockrent. Slidar igenom till side som ingenting, tar rygg. Och där vet vi också att Martin är
otroligt svår att strypa ju.
Det är ett skämt, jag vet inte vad det är för fel. Han vägrar liksom ge upp. Och nu var det likadant, Kevin hade inne choken. Och jag tänkte, nu är det över. Men det tog tid. Det tog tid. Man satt och väntade. Och sen då till slut gav Martin Akhtar upp. Men det, ja, han, Kevin är fantastiskt rolig att titta på. Jag skulle verkligen bli förvånad om han inte blir signad av en ännu större organisation väldigt snart.
Jo, men verkligen. Det är, och Superior har alltid varit lite av en liksom
plantskola.
Ja, men lite så. Sådär. Men utöver det så Superior kommer komma tillbaka till Sverige, eller tillbaka förhoppningsvis också till Stockholm. Jag vet inte faktiskt om det blir Stockholm, men det är i december i alla fall. Så det blir mer Superior Challenge.
Får jag fråga, gick det bra där? Hur var det publikmässigt den här gången?
Det var bra.
Det var jättebra. I var stort sett helt utsålt.
Alltså, jag vill bara säga, jag hoppas Superior bara kör fler galor, för jag tycker de har hittat en otroligt bra plattform här. Och jag skulle bara vilja se mer, så att det blir precis som många organisationer, eller många, vissa utomlands, som får de här att kämpen betyder något. Att det liksom, okej, vem möter David härnäst? Är det, ska Oliver upp mot David? Att det blir lite snackisar, att det börjar liksom, kämpen betyder något.
Men hur många galor kan du tänka dig skulle kunna funka sig att Superior var liksom den galan som var, som betyder någonting? Är det 4-5 stycken per år eller vad tror du?
Ja, men kör en i Malmö, en i Göteborg, en i Stockholm och ta Umeå eller någonting. Så har du en varje kvartal.
Men det var ju det de provade. Alltså det var ju svårt. Göteborg var ju jättetufft.
Ja, fast Malmö gick väldigt bra.
Absolut, det var ut. Sant, så är det ju.
Så de får ju komma till Göteborg, ta en mindre ställe och bara få upp de här, den känslan att det kommer mycket galor. Att kämpen, om det är du som Kevin, han är kämp i Superior. Ja, kommer han tillbaka nästa gala eller dröjer det 1-2 år, eller blir han signad av Nanna nu? Kommer han försvinna? Hur ser det ut där? Ja. Och det skulle jag verkligen vilja säga mer av, för det är en sån fantastisk gala och sån fantastisk produktion, och om man ser alla svenska fighters som är i UFC har någon gång fightats i Superior. Så det de gör är så grymt, jag vill bara säga ännu mer av det.
Kul!
Ja, vi hoppas att Babak och de andra i Superior lyssnar på det här. För det är,
Babak, hör du på detta nu? Fler galor!
Nej, men sen har vi haft lite annat i Sverige förstås. Trophy MMA har gått, eller Trophy MMA har kört sin påsksmällen. Det blev en kväll, lite ovanligt faktiskt, för att det var alla matcher gick till domslut, och enhälliga domslut på hela galan. Och sådär, så det var en proffsmatch där Johan Hallberg vann över Linus Albeck. Sen har vi, om vi går över lite till UFC, det är ju det som många peppar nu inför 28 maj på Globen igen och sådär. Och det har ju visat sig vara lite mer faktiskt svårsålt den här gången. Det är inte alls slutsålt.
Mm-hmm. Får jag säga att vi är svenska liksom, vi är ganska tråkigt folk. Vi är extremt dåliga. Ja, men alla såna här evenemang överlag i Sverige är väl, alltså gå på fotboll, det är lite folk, hockey, det är inte någon där. I små ställen här, men i Stockholm är det ju, det är sällan det är slutsålt, och vi är ju, folk trivs ju att sitta hemma och kolla på tv istället. Och folk som har varit på, det funkar bra på tv, det duger.
Så är det nog, tror jag.
Ja, men vi är jättetråkiga, och sen är vi ju så kräsna. Jag minns när jag gick min första gala, då var det UFC till Sverige. Nu börjar det bli, hade det varit roligt om John Jones gick mot Alex i Sverige kanske. Vi börjar kräva saker.
Men vad tror du om tiden, att det är så sent på natten?
Nej, det är inte sent på natten.
Det är inte sent på natten.
Nu är det på en söndag däremot, och biljettpriserna på vissa biljetter har dubblats i pris. Och det är det som väldigt många också...
Vad innebär det ungefär, om inte man vet?
Nej, men biljetter som kostar 1 och 3 kostar 2 och 5 ungefär.
Ja, vad bra att du dubblade åt oss.
Nej, men ungefär, nästan. Han bad om det. Han är göteborgare, då behöver man lite så här hjälp.
Och 1000 blir 2000.
Jaha.
Det är det innebär.
Jag fattar.
Nej, men på ett ungefär, alla priser har ju inte dubblat såklart.
För att det är för dåligt sålt?
Nej. Men alltså, priser går ju upp helt klart, så är det ju.
Jag fattar inte. Ja, du menar mot förra galan?
Nej, mot tre år sedan. Alltså, tidigare varit i Globen. Så att, ja, det är dyrare i alla fall.
Ja, det är ju utan tvekan.
Och det gör ju att vissa känner att tv, det kostar 200 kronor via Play, jag kan lika gärna kolla på det.
Om man ser vad som händer.
Ja, det kommer säkert bli slutsålt också. Det är ju så, det är långt
ifrån. Jag tror inte alls att det blir det, för jag tycker inte alltid samma hype. Jag är besviken att säga det, men jag tänker på, precis som du sa förut här Jycken, att när det kom hela fenomenet plus tillgängligheten med tv, det är två dåliga kombinationer. Sen vet inte jag om det hade varit så att det fortfarande kostar 1300 spänn eller det kostar 2,5 eller 2,6. Jag undrar om inte det är så att det finns ett lite mindre intresse faktiskt.
Kanske, jag vet inte.
Jag spekulerar.
Nej, men absolut. Alltså, jag tror ju återigen det här att ja, det är, allt väger in och sen är vi bekväma av oss. Alla som har varit, vi får ju säga MMA är inte gigantiskt i Stockholm eller i Sverige. Och de som har velat gå på en UFC-gala har kanske redan gått. Och då känner man just, nej men jag var för tre år sedan, det är samma sak. Det funkar bra på tv.
Och ska man vara ärlig som du säger, alltså att på de här galna problemet med UFC är att de är tv-producerade och inte publikanpassade. Det är långa break, det är ganska dålig information, alltså det är en lång gala. Sen är det ju såklart jättekul om du har favoritfighters som du vill se. Men det är ju en ganska lång väntan och det är en dålig kommunikation, vad som händer, du sitter där och väntar.
Och så liksom. Ser man ingenting.
Så ser man inte.
Alltså buren i vägen, man sitter
jätteliten.
Och kollar på tvn
där
uppe. Ja, ja. Man sitter och kollar upp på tvn och så.
Vad härligt när ni säljer. Ni säljer verkligen MMA. Ja.
Men jag kan ju sitta och titta på tv så får ni höra mig kommentera.
Ja, det är
liksom.
Också
jag tror att man ska ta med sig detta också som arrangör om man gör UFC.
Eller hur?
Okej.
Okay. Ja, nej men vi har haft Frans Slua. Har också gått match och vann i Cage Warriors. Också en väldigt intressant organisation där många går därifrån. Inte bara Conor McGregor som var champ där, men det är väl många andra som har gått där och sen kommit vidare till UFC och till Bellator. Så Frans, han ser riktigt bra ut tycker jag.
Ja, han såg jättebra ut och som sagt, han har ju varit i The Ultimate Fighter. Han liksom har varit nära att komma med i UFC och han hoppas väl också. Nu den här matchen kan det bli en extra fjärde hatten för han.
Ja, men det är kul. Men sen har vi haft Sofia Olofsson, vår stora thaiboxningsdrottning. Det var väldigt mycket thaiboxare för övrigt som vann priser på kampsportsgalan, som den nu kallas, prisgalan där.
Man undrar vad juryn håller på med där. Om ja, de håller på med thaiboxning kanske.
Det var du som sa det.
Bara en gissning.
Det var många thaiboxare i juryn, det var det. Och många
thaiboxare. Var det Maggan Kowalski som hade hand om juryn?
Ordförande i juryn.
Ja, thaiboxning, okej.
Det här är en bra rubrik, där kan jag skriva en artikel om. Mange attackerar.
Det är det farliga med att Simon här.
Var det där en attack? Det är den här svenska attacken. Ja, det är svenska lite mesigare.
Ja, precis. Nej, men skämt att säga då, så Sofia Olofsson är ju fantastiskt grym. Otroligt. Otroligt bra verkligen. Hon har gått med Angel Fight som är en i Thailand där det är, hon har vunnit sin match, första match där ska jag säga. Och det är ju en stora prispengar för att vara thaiboxning. Det är 1 miljon baht som man vinner, vilket är 261 000 kronor ungefär. Tog jag i huvudet? Nej, jag har kollat upp det. Och man vinner en Toyota pickup också. Om man vinner den. Så okay. Jag tror att det är två matcher hon måste vinna nu. Så att, sådär. Och hon är ju lite av en favorit. Men det är tuffa fighters som hon möter verkligen.
Kul.
Så att, men det är kul. Men jag gillar ju när fighters, men thaiboxning, BJJ och så här, kan också tjäna lite pengar på det. Det är ju alltid, aldrig fel.
Sant.
Ja, sen har vi haft Sara Hägge, vann EM-guld i Kyokushin. Nico Mosuke, alltså ni hör ju, det är väldigt mycket som har hänt senaste tiden. Nico Mosuke blev klar för match UFC, han kommer möta en Bojan Velikovic typ, något sånt. Och det är verkligen så här någon som jag längtat efter att se Nico faktiskt.
Ja, alltså Nico är fantastisk. Jag tycker han har utvecklats ännu mer. Jag tycker han har täppt till lite av de bristerna jag tyckte han hade tidigare. Och jag har sett han nu, vi tränar ihop och han har ändrat stil och lagt till vissa saker som jag tror kommer göra succé i buren.
Jo, men han har alltid också varit intelligent. Alltså han är inte bara intelligent utanför, utan han har även försökt liksom anpassa sin intelligens i buren. Men det känns som att det kommer fram mer och mer desto äldre han blir faktiskt. Håller du med nu?
Ja, men absolut. Han är ju en smart fighter. Och det är därför han också har kunnat lagt till sig de här sakerna. Jag tror han har analyserat sitt eget game och sett vad han saknar. Och nu då har tränat på de bitarna. Så att det ser väldigt annorlunda ut. Och jag är sjukt pepp för att se han. Han är en grym fighter, verkligen.
Vad kör han för viktklass nu?
77.
77, ja.
Ja, men det blir riktigt spännande att se Nico äntligen. Det är så där. Och Reza har också hintat om att han har en match eller att det kommer komma någonting. Så vi hoppas, antagligen är det ju...
Han har ju gått ut också att det kommer vara en sista match.
Ja, men det kommer det ju bli liksom. Det är ju...
Och att han vill göra den på Stockholm. Och jag, som sagt, Reza är alltid en publikfavorit. Så jag hoppas verkligen han får den matchen.
Ja, men tror att han får det även om att han har en förlust i ryggen?
Ja, det tror jag. Absolut. Det tror jag. Och det är lite som du säger, Magnus, att sista matchen... och sådär. Så det är ju lite också någonting som är värt att nämna, det här med att det är många nu just nu som går sina sista matcher. Och du har tagit ett break nu, Magnus. Får hoppas att det inte blir för evigt, höll jag på att säga.
Men,
men det är många andra som lägger handskarna på hyllan.
Det var ju två pass i förra galan.
Ja, men precis. Vi har ju det, Anthony Johnson, det var ju lite en chock. Närmast att han ska lägga handskarna. Det var ju, eller hänga upp handskarna. Det är lite deppigt, tror jag, för många. För han är så pass bra.
Ja, så 93an är inte så jätterolig viktklass just nu. Och när Anthony Johnson drog sig tillbaka så... Ja, det var ju...
Jag grät faktiskt lite när han... Jag var inte beredd alls att han skulle tacka för sig.
Nej, det var så här, jag vet inte, jag fick så här lite, det var så dåligt avslut. Ja. Jag kände så här,
han bara pratade om, mina coacher måste komma upp liksom, ja. lång tid.
De sprang iväg, de tyckte inte att han hade gjort rätt.
Nej, han gjorde inte det. Det var helt fantastiskt idiotiskt av han. Jag förstod inte, alltså jag har så svårt att förstå vad han gjorde. För jag kan förstå om i femte ronden, fjärde ronden, man börjar brottas, man är skittrött, hjärnan går på autopilot eller vad som helst. Men när de har tränat ett helt camp, antagligen på att hålla sig rörande, hålla sig borta från brottningen, utnyttja sin boxning. Man har tränat på det 8 veckor. Och så när matchen börjar så gör man totala motsatsen.
Clinch
mot Daniel Cormier. Det är så här, redan i första ronden tänker jag han borde säga okej, det här gick inte.
Nej.
Det här var en dum idé. Så kommer han in i andra ronden och gör samma sak. På tal om fighting IQ där, Nick och så, ja, Anthony på andra sidan kanske.
Ja, nej, men det var märkligt. Märklig fight och väldigt tråkigt att han har, nu slutar ändå. Och Patrick Coté har ju också bestämt sig för att avsluta sin karriär. Och det var kanske lite mer rimligt liksom, att han var ju samtida med Tito och liksom,
han har varit med länge
verkligen.
Och inte så skönt.
Där var det okej att man slutade. Det var okej.
Ja.
Ja. Nej, men det känns ju så. När det är så tydligt att det finns mer. Mm. På sin fighter. För det känns som så här, när Brad Pickett, när han skulle gå, det var ju väldigt snöpligt sättet han fick avsluta sin karriär, men det är ändå så här, det var lite på tiden och det känns så...
Det var också annonserat innan.
Det var ju verkligen på tiden.
Ja.
Ja, men det börjar bli tråkigt. Man börjar tycka synd om honom.
Ja, men det är så. Det... Och sen alltid sådär, han har ju en vinst, han har ju vinst mot Demetrius Johnson faktiskt.
Precis.
Den har han ju levt väldigt mycket på ändå. Sådär. Det var ju en annan viktklass och allting och så än vad Demetrius går i nu. Men ändå, det är ju, han var ju riktigt bra en gång i tiden, Brad.
Men det är det som är så fascinerande med MMA, för... Han var riktigt bra, men hur många raka förluster har han, lexikonet?
Ja, han har väl 3 i alla fall. Tror jag.
Ja, och så är det en vinst eller någon draw där i mitten och sen är det förluster. Det är ju inte många vinster senaste åren, tyvärr.
Nej, det är lite deppigt. Men någonting som inte är deppigt, det är ju Demetrius Johnson som vi nämnde där. Han är ju bara fortsatt imponera.
Holy cow!
Och hur bra är han? Hur bra är han?
Otroligt bra han är.
Ja, men alltså, det är så vackert. Du vet, jag satt ju och kommenterade matchen och jag kände bara, vad säger, alltså, det är bara att sitta tillbaka och njuta. Han har ju inga brister. Han är så här, det är en sån, bara, han är bäst på allt. För det är verkligen, Demetrius Johnson är bäst på allt. Och allt ser så sjukt bra ut. Det är så tekniskt fulländat, gameplanmässigt, ja. Allt, alltså det är ju ett skämt. Och han kör ju över. Alltså det är ju, han kör över sin motstånd.
Han är så tekniskt överlägsen och så cool. Alltså han hade ju knappt en träff på sig själv.
Nej, det var ju vad första ronden. Han fått 8 träffar och då är low kick inräknat liksom.
Men jag har en fråga där till dig, Magnus, så här, går det att bli så bra i en tyngre viktklass?
Alltså jag tror, jag statisterar lite det, jag tror att det är svårt att se så bra ut som Demetrius Johnson gör. För Så är det. Alltså, om man ser styrka till kroppsvikt så är ju Dimitrios Johnson väldigt högt upp där. Om man jämför med tungvikt, lätt tungvikt, mellanvikt. Det blir ju inte lika tight, det blir inte lika kompakt. Och det är ju det, det är ju lättare. Det är ju bara att titta på UFC, gå och titta på de lättare viktklasserna. De flesta ser ju väldigt bra ut. Gå upp till tungvikten, där ser de flesta väldigt dåligt ut.
Ja.
Ja, men lätt tungvikt är också ungefär på samma nivå där. Det är ju många man sitter och tittar på, det ser inte så jättevackert ut alltid.
Tydligaste exemplet av alla är Roy Nelson. Man tar honom, så liksom han skulle ju antagligen kunna vara otroligt mycket bättre om han bara liksom faktiskt tränade bort sin kagge. Det är så här
ju. Det är också roligt med honom, för att när han var med i Ultimate Fighter,
ja,
alla de skrattade åt honom, han kommer inte klara cykeln. Han var en av de bästa på konditionstesterna också. Det var helt så här, det är som en humla, han kan liksom inte flyga egentligen. Förstår du? Det ska inte funka. Och jag kommer ihåg att de intervjuade där, denna White Boy, jag vet inte, det är helt skumt. Den här killen borde egentligen lämna huset för han är så
han
tjock.
Är för tjock.
Ja. Mm. Och har kondition, det är konstigt liksom.
Kost.
Ja, det
är ganska viktigt. Undra vad han äter. Ja, nej, men det är en annan sak. Sådär. Så vi har haft, det är ju alltid väldigt, väldigt mycket UFC förstås, och vi har mycket att se fram emot också, men om vi tittar lite mer framåt vad vi har på Sverigesidan, så har vi Glory nästa helg. Då har vi Abdokarim Shore som kommer gå. Vi har Adel Ekvall, Halila heter han väl. Vi har Burim Rama, väldigt talangfull. Och vi har Rafats Al-Maliki heter han väl. Burim kommer gå en fyramannaturnering. Vinnaren möter titelhållaren i mellanvikt där. Så det blir spännande, det är kul. Vi har alltid haft bra stående fighters i Sverige, men nu känns det som att det är lite så här, det är lite roligt. Känner du till alla de jag nämnde, Magnus?
Nej.
Nej, och det är lite spännande, för det är en ny generation verkligen, så här tydligt. Men på Thai-boxings SM också, det var verkligen, det känns som att nu kommer fram nya fighters. Det har varit väldigt mycket snack fortfarande om sådana som var legender idag, Jörgen Krut och så vidare, Jocke Karlsson, alla de här. Nu kommer nästa grupp.
Ja, för hoppas det stående får en liten uppsving, som du säger. Det är mycket MMA och UFC nu.
Mm.
Och det är just det också, att tjäna pengar på det. De flesta går över till de sporterna. Men nu börjar grapplingen börja lyftas upp. De här superturneringarna.
Ja, men det är lite sånt.
Får vi se också, det går för svenskarna nu i Abu Dhabi som sagt. De är där nu.
De är det.
Nästa podd kan jag berätta lite grann. Vi ha en så här.
Då får han berätta om det. Sådär, nej men precis, det är lite supermatcher och det har varit i Rinkeby var det ju en grapplingturnering bland annat också, och sådär där Westin klev fram från där då David Bjelkeren inte kunde gå så klev Westin in, och det gjorde han väldigt imponerande, slog faktiskt motståndet, så att det, ja, hur bra är Westin då?
På MMA eller grappling?
Både och.
Ja, grappling, han är ju otroligt fysisk alltså, det var väl det i grappling, det var ju det han vann på. Det är väl ingen, alltså om man jämför just tekniskt på grapplingbiten så är de väldigt mycket bättre. Men han är ju, och det är ju fair, man vinner på det man är bra på. Westin är otroligt fysiskt. Och i MMA, han är ju också som, man nämner ju inte så jättemycket ibland kanske. Men han är väldigt ung fortfarande och han presterar på hög nivå. Det är ju sån match, Westin mot Oliver.
Ja, det skulle vara riktigt häftigt faktiskt. Fantastisk match. Sen, sista jag ska säga innan vi rundar av, det är ju att det har blivit klart att SM, boxning och brottning och HEMA kommer hållas tillsammans på SM-veckan. 1 juli får vi se det i Borås. Så det är kul. Det måste man säga ett stort uppsving för HEMA, om inte annat, får gå tillsammans med brottningen och boxningen. Det
är... Som du är lite favorit av.
Hemma, ja, jag vurmar lite extra film.
Ja, det
är klart, det är det. Nej, men det blir roligt, det blir kul och det blir på SVT. Så lite det är jätteroligt.
Märklig kombinationen då? Eller kanske inte?
Nej, men det är väl lite de sporterna som inte har tydliga egna arenor sådär. Det kan man ju tycka att boxning och brottning har. Men nu pratar vi amatörsidan, för på proffsidan så visar ju ni på Viaplay och sådär. Men just på amatörsidan så är det ju spännande att, och då är det bra att SVT har det här initiativet med SM-veckan.
Var detta dina kampsportsnyheter i korthet?
Alltså det finns otroligt mycket mer faktiskt man kan säga. Det har varit otroligt bra UFC-galor, det har varit lite halvtråkiga UFC-galor. Det har varit det ena och det andra, verkligen en god pott, och jag har säkert missat mycket. Men någonstans får jag sätta punkt här nu.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Fighterpodden, glad och stolt över att ha Magnus Jycken Sedenblad här just nu. Ni känner varandra lite grann sedan tidigare, va? Är det så?
Det gör vi sedan i alla fall 8-9 år sedan tillbaka, så någonting sånt där. För det, jag måste ju dra det on the record nu, att din första intervju, visst stämmer det?
Det gör det säkert.
Gjorde jag en gång i tiden, och det var min första, tror jag, intervju också. På ett café på Söder träffades vi och båda var ganska nervösa.
Men... jag vet inte om jag var så nervös, men jag kanske framstod
du
nervös.
Du sa att du var nervös. Jag har lyssnat på dig inför det här. Jag är lite nervös. Det är
Jag var till och med. Jag har svårt att se mig själv som nervös. Jag kanske bara vill vara mjuk mot dig. Det är lugnt, jag är också nervös, Simon.
Första gången man lite fick lära känna också vem du var. Du berättade din story och allting med den andra Seden. Vad heter han?
Sederblad,
precis.
Vadå, förklara? Tränare, Magnus.
Jag började träna på en... jag började köra kickboxning / thaiboxning typ var det. Och tränaren hette Magnus Sederblad.
Just det, jag läste förut. Jag var inne och kollade faktiskt på jycken.com.
Ja.
Du har ju en egen hemsida, där står lite grann. Där står också din historia.
Men
det är ju inte så att du har inte den här klassiska... apropå en kamp till exempel, som då är en karatefamilj. Och de har ju tränat i stort sett liksom sedan de var i magen. Du hade ju en jävligt sen start.
Jag började jättesent och jag hade ingen så här direkt bakgrund inom något sånt här liknande. Och sen,
jag har kollat mycket film, stod det på hemsidan.
Ja, precis. Ja, men det var ju ungefär där det började. Kolla Karate Kid ungefär. Och sen, sen gick det ändå bra liksom. Men jag vill ändå säga det. Jag vill inte tro att jag har en sån stor talang eller något liknande, utan det jag har är en bra mental inställning och ett jävla namma. Ja, jag började boxning, var väldigt kort. Thai kick, väldigt kort. Och så började jag med MMA.
Så du var i 20-årsåldern någonting när du började testa liksom MMA?
Ja, precis. Jag var precis. Lite över 20 skulle jag gissa. Men det var ju också med lite avbrott och lite så här glad amatör 2 gånger i veckan. För att sen bara bestämma mig att jag skulle vilja göra en sak i mitt liv väldigt ordentligt. Och det råkade bli MMA. Det hade kunnat bli vad som helst. Och
det... Är det här för att du är en slacker i andra sammanhang?
Nej, alltså det var mer att jag kan ju vara... Men jag är sån som... Jag har alltid varit bra på idrott och alltid kommit inte hela vägen. Nej. Utan jag alltid slutar när jag har tröttnat, jag är väldigt så här känslostyrd, så när jag tycker saker är tråkigt så skiter jag bara i det och går vidare och gör något annat jag tycker är roligare.
Ja.
Men så bestämde jag mig då att MMA, jag skulle göra mitt bästa liksom och bli så bra jag bara kunde bli. Och alltså jag har lärt mig så mycket genom den här resan, och det jag är mest tacksam för, att för det första att jag har funnit mig själv på ett väldigt bra sätt inom MMA, och sen just lärt mig det här framgångsreceptet kan man säga. Alltså när man pratar med många entreprenörer eller liknande som alla har lyckats en gång, så vet man, okej, det är så här jag gör.
Mm.
Och jag känner ju det med MMA nu, att jag vet hur man gör. Och jag kan ta det till vad som helst och göra samma resa.
Du har en modell på något sätt hur man gör.
Ja, men precis. En modell hur man lyckas inom det. Och det, alltså, jag har ju ändå tagit det här hela vägen med ganska små medel skulle jag säga.
Du startade ju som i lätt tungvikt.
Mm.
Det gick sådär.
Ja, det gick sådär.
Och sen gick du ner till liksom, mellanvikt.
Ja, det gick det bättre. Alltså... det var ju också så här som jag sa i början, jag körde ju mest på skoj, det var bara på skoj och jag hade inga ambitioner. Jag tyckte det var kul att träna med mina polare, vi åkte iväg på helgerna, gick matcher, tyckte det var roligt. Och så frågade min tränare om jag ville gå som proffs, och jag bara, varför inte? Så åkte jag till Finland, jag vägde in med jeans och tröja på, vägde in på 91 ungefär. Och så kom min motståndare ut... och såg enorm ut. Eller jag visste först inte att det var min motståndare. Utan jag sa, vem är det där? Och de sa, det är din motståndare. Jag bara, shit vad stor han är. Och så ställas på vågen. Och så han gick tillbaka till bastun. Och jag bara, varför är han så stor? Hur kan han vara så stor? Så bara, och vad gör han? Yeah, he likes the sauna. Det var svaret. Och jag och min coach, eller polare, stod bredvid och bara, varför bastar han? Vad är det han gör inne i bastun? Alltså, vi båda kommer från fotboll, tennis. Alltså, varför sitter han i bastun innan vi ska gå match? Det kändes helt... Jag förstod inte. Och nu, det känns väldigt dumt att berätta det här. För alla som håller på med MMA idag, eller ser UFC, vet att folk bantar och så vidare. Vi hade ingen aning om att det ens gick att banta inför match. Jag käkade McDonalds innan invägningen. Jag står med jeans, jag står med tröja och bara, perfekt, jag klarar vikten. Nu ska vi fightas imorgon. Det var den inställning jag hade.
Fatta vilken skillnad att ha varit på den nivån där, min vän. Och så där du är nu och du har gått igenom.
Ja, men det är helt, det är galet hur mycket man har lärt sig och förstått. Och, alltså, jag hade sett Matt Hughes gå honom, eller jag hade, det var ju Tank Abbott och Gracie. Och sen kom Pride och då såg man Krokop och Wanderlei Silva och alla de här. Det var inte alltså närheten av vad det är idag. Alltså inte, UFC var ju inte samma sak. Det var helt annorlunda då. Någonting vi pratar 10 år.
Ja, verkligen. Det är helt sjukt. Det har gått så fort. Liksom. Sen tror jag många också brukar glömma eller hoppa över lite din amatörkarriär faktiskt. För du gick ändå 15-16 matcher.
16 matcher.
Och vann 15 av dem.
Ja.
Och det tror jag, det
och jag vill säga att jag förlorade bara för att Bobby Rehman var domare.
Så och än idag är ni ovänner.
Ja, precis.
Ja, men det var ju shootfighting då eller?
Ja, det var ju shoot. På den tiden hette det inte shootfighting, det hette shooto.
Shooto, just det.
Ja,
just
precis.
Din MMA-karriär, skulle du definiera den som 10 år eller vad skulle du säga?
Ja, alltså, jag har varit proffs i 10 år. Och det är just det, alltså de kanske sista 8 åren har jag ju lagt ner hela min själ i det här. Jag har lagt ner varenda vaken minut på att just göra det så bra jag bara kan göra det. Det är jag väldigt stolt över, för jag tror att det är få människor i världen som kan säga att de har gjort allt de har kunnat för att bli så bra som de bara kan bli på någonting. Och det har jag ändå gjort. Jag har offrat allt för att komma dit jag är idag.
Alla som vi har här pratar ju väldigt gott om dig. Både som person och som utövare. Dels att du har utvecklats så mycket. Och sen tycker ju alla att du är så sjukt trevlig. Du är ju det.
Tack.
Och det är inte självklart med tanke på att
man är trevlig.
Nej, alltså, det är inte självklart heller med tanke på att det är så unisont, förstår du? Alltså det kan också vara så här att en del träffat dig i helt andra sammanhang. För din karriär har också gått upp och ner.
Ja, absolut. Alltså,
förstår du? Men som människa så har du verkligen spridit det. Och det ska du ta med dig, det är häftigt.
Det värmer att höra, för det är ändå, det är någonting man kommer ha kvar efter allting i slutändan.
Jo, men eller hur? Och jag skulle säga att någonting som också har varit, oavsett vart du har varit i din karriär, så har jag alltid upplevt det som att du alltid haft fötterna på jorden ändå. Och det kan man inte säga om alla fighters riktigt. Oavsett vad man gör, håller man på med musik som gör ju mycket, då är det klart att du får en hit i hela världen. Då är det klart att det blir väldigt lätt att flyga iväg på vingarna. Förr eller senare måste man dock landa och då går det inte alltid så bra för alla. Men du har ju lyckats liksom hålla fötterna på jorden. Håller du med nu?
Jag vet inte när du säger det. För mig känns det mer konstigt att sväva iväg. Jag kan ju känna, för jag har ju mina struggles varje dag i träningslokalen. Jag jobbar för att bli bättre. Jag är väldigt så här, ändå kritiskt mot mig själv och tycker att det här måste jag öva på, det här måste bli bättre. Jag tittar på andra, ser något de gör bra, försöker härma efter, och jag ser och lär av många andra människor i min närhet. För mig känns det mer bara konstigt att sväva iväg. Det känns jättekonstigt. Jag förstår inte varför jag skulle göra det och varför. Jag har varit nybörjare en gång i tiden och jag fortfarande har jag ungefär samma mindset. Jag försöker fortfarande bli bättre, jag försöker fortfarande lära mig nya grejer. Sen att jag har blivit bättre, jag har inte så mycket mer att göra egentligen. Jag förstår inte varför jag skulle sväva iväg. Jag tycker än idag när du presenterar och säger en av de bästa MMA-utövarna, jag blir liksom, det känns konstigt att höra. Jag tycker det är konstigt när jag får höra sådana komplimanger som att jag har inspirerat. Eller att jag,
men kan du ta det då? Kan du ta emot det? Kan du liksom ta in det?
Det är svårt alltså. Jag vet inte, jag tycker jag fortfarande jobbar med saker. Jag försöker bli bättre hela tiden, så jag är väldigt svårt. Jag blir glad, jag blir tacksam över det du säger, men det är inte så att jag kommer gå härifrån och känna mig 2 centimeter längre. Men, utan, ja,
så det där betecknar väl ödmjukhet, det är väl det som är grejen?
Ja, jag, som jag säger, jag har gjort mitt bästa. Jag är stolt över den resa jag har gjort, att jag har tagit det så långt som jag har gjort. Det är det jag är riktigt stolt över. Sen vart jag kom, det är inte riktigt det viktiga. Alltså det viktiga är det jobb jag la ner och den hängivenheten jag gett MMA. Ja, det jag är riktigt stolt över mig själv faktiskt, att jag gav den chansen. Och det är grymt.
Och jag tror inte folk kan förstå riktigt exakt hur mycket faktiskt ni har lagt ner. Alltså, inte bara du. Men liksom, man bara tänker alla träningar, alla liksom resor och allt. Det är otroligt, otroligt mycket, men du har mycket att titta tillbaka till. Men det jag menade lite också med det här, det var att din ödmjukhet eller lite fötterna på jorden har också varit så där att vi måste också prata om en tid då det var klubbar som hade stängda dörrar, inte ville, man fick inte sparras med andra klubbars fighters och sådana saker. Hilti som är, de hade till exempel, bara för att dra ett exempel, stängda dörrar och sådär. Och du var ju alltid såhär, nej men vadå, jag kan ju köra lite med den och köra med den. Och du har aldrig sett det riktigt på det sättet, alltså såhär att det, man måste hålla hemligheter. Och nu är det nästan en självklarhet.
Det är en idrott. Alltså jag tycker att det är så konstigt. Jag kan än idag inte förstå när vissa har sån inställning. Att man liksom ska stänga ut det, eller ja, men du kan inte gå och köra med dem. Jag vet själv när jag hade klubb och vissa kom och frågade mig, ja du, jag har en polare som kör på en annan klubb. Är det okej om jag går och tränar med han? Alltså, du får göra precis vad du vill med din tid. Alltså, jag kan inte förstå. Är det någon som kan förstå? Någon vettig?
Alltså, fast jag tror att det kommer ifrån, alltså det finns ju en gren, den är ju borttvättad, det märker man ju idag. Alltså, jag kommer ju från traditionell kampsport. Och sen när man liksom kom över till den nya tiden med MMA, bara, bälten, vadå svart bälte? Förstår? Det finns ingen betydelse. För de har tränat någonting nytt. MMA för dem är inte bälten och grader. Men den kultur som fanns, som är den gamla kampsporten, där var det också mycket det här med skolor, det var renläret och man fanns på olika platser och man blandade sig inte. Och jag tror att det spillde över initialt in i kampsporten och i MMA, och det fanns en kultur i det tills någon bara så här, det här är ju helt ologiskt. Det är ju helt ologiskt att vi inte släpper in andra i klubben.
Men därför tror jag också att det försvann efter ett tag, för att om du bara får sparras med dem som är på din egna klubb eller kopplade till din egen klubb på något sätt. Nej, det blir väldigt snålt alltså i Sverige.
Men det har inte bara med det har inte att göra med vad som är bra eller dåligt. Det har att göra med vad som är humant och normalt. Alltså, nej, men på riktigt. Jag skiter i vad som är bra, eller vi måste hjälpa varandra och alla de där grejerna. Du vet, det kommer en människa och bara, hej, jag skulle vilja träna med. Välkommen in. Varsågod. Betala medlemsavgift, gå och
men,
kör.
Men så är det idag, men så var det inte förr i tiden.
Nej, alltså det finns ju fortfarande tendenser hos vissa att man inte ska träna runt och att du ska vara på ett ställe och vara lojal eller vad man nu kallar det. Jag tycker att det är bara konstigt liksom.
Men får jag fråga nu då, Magnus, för du pratar lite grann om att det är en tid som har varit. Alltså, hur skadad är du? Vad är du?
Jag har ju diskbrock i nacken. Faktiskt så började det av att jag åkte på en giljotin av Luke Rockhold för ett år sedan. Det var då jag fick riktigt ont första gången. Men jag kan säga så här, jag klappade inte och jag reversade och drog ut
den.
Då började problemen, det var ett och ett halvt år sedan nu ungefär när jag var på AKA. Och sen inför min förra, så har jag haft problem med det. Det har varit där, det har blivit bättre, blivit sämre. Jag har fått gå på behandlingar hela tiden, försökt att underhålla det här, men det har varit liksom jobbigt.
Hur yttrar det sig? Jag förstår att det är
det blir ju, jag har ju svårt att sova, spänningshuvudvärk, alltså spänningar ner hela ryggen, utstrålningar i armen och så vidare. Och sen då inför min förra match så landade jag på huvudet när vi körde en övning, och då liksom spändes allt upp otroligt mycket. Då var det liksom, då var det riktigt, alltså då jag kunde inte röra huvudet på 2 veckor.
Men var det inför matchen mot han
Jack Marshman? Precis, så det var inför den jag fick det. Och sen då så släppte jag, gick på behandling varje dag, det släppte, blev lite bättre, jag gick matchen, det gick ju skit. Jag kom hem och så hade jag det här hela tiden, jag gick på behandling, jag fick ont, jag började brottas, jag kunde inte brottas, jag gick och grapplade, så jag kunde inte grappla, så blev det att jag slog plattor, det funkade, men ändå blev jag spänd hela tiden, så jag fick gå på behandlingar för att liksom bara kunna vara. Svårt att sova på nätterna för jag får så ont i nacken, ont i huvudet, jag var tvungen att ligga på speciella positioner. Och sen börjar det bli det här, amen, jag har ju en son på 1,5 år. Man börjar vara hemma med han, man sitter med en så här extrem huvudvärk då från nacken. Så här spänningshuvudvärk och han skriker, man blir trött. Alltså, det började gå ut över mitt liv och min vardag. Att jag helt plötsligt började känna mig så här ganska deppig. deppig för att jag hela tiden har så ont. Mm. Det sätter sig på humöret, det sätter sig på energin. Och alltså jag blev så ledsen, för jag ville grapplas, jag ville brotta. Alltså det är därför jag älskar MMA, alla delar. Mm. Och helt plötsligt får jag stå och slå plattor och inte ens det som jag vill. Och då känner jag, alltså det här blir bara skit. Så då bestämde jag mig liksom att okej, jag tar ett steg åt sidan och ser vad som händer. Se vart nacken hamnar liksom. Om jag inte då har en annan person ryckandes i mitt huvud hela tiden.
men innebär det att du så att säga, nu tränar, för du rör ju på dig såklart, ja. Och tränar. Men är det en rehabfas nu? Du tränar mycket mjukare kan jag tänka mig då? Och...
Ja, precis. Jag tränar mycket mjukare. Nu kör jag ju då, slår lite plattor, jag gymmar, jag håller mig i form liksom. Mm.
Men hur känner du nu? Det här är ju en svår fråga, men känner du att så här, fan, det här kommer lösa sig?
Jag känner så här, rent mentalt så har jag, alltså jag älskar verkligen MMA, jag älskar det jag gör. Och det blir så jobbigt att stå hela tiden och så här pressa och pusha gränsen. Så nu kände jag det att okej, jag tar ett steg tillbaka, kanske halvår, år, alltså en längre tid. Jag, ja. Alltså jag har inte gjort något annat som sagt under en 8-årsperiod. Nu försöker jag göra lite annat och försöker styra upp ett liv vid sidan om. Gör jag det, ser hur jag trivs med det. Och så ser jag då hur nacke blir om ett halvår, år. Hur nacken än kommer må om ett år så kommer jag gå en match. Jag har fortfarande mitt UFC-kontrakt. Jag fick ett nytt kontrakt här förra veckan.
Åh, härligt. Ja, bra. Yes. Det här var ju skönt.
De kan ju fortfarande sparka när de vill.
Jo, men ändå.
Men om ett år ungefär så kommer jag gå en match vart jag än befinner mig i livet. Mm. För det kommer bara vara... Även om jag inte skulle kunna träna ett enda pass innan så kommer jag bara gå en match. För att det är, alltså jag älskar det. Alltså fightas, jag skulle kunna vinna mot de flesta helt otränad tror jag i alla fall. Bara man har lite kondition, det är inte så att jag blir så mycket sämre på ett år.
Häftigt.
Det kan vara så att jag jobbar och så åker jag iväg på helgen liksom och så går jag en match. Och så kommer jag hem och så fortsätter jag med det jag gör.
Du hade ju en match mot han Krzysztof Jotko, det var en submission. Och där fick ju du sån här Performers of the Night bonus.
Ja, precis.
På $50,000.
Ja, det är det jag tänker så om jag går en match om ett år och jag har inte ens tränat och jag känner just där då kommer jag gå in och svinga loss och bara försöka få den där $50,000. Det kommer bli en sån här jakt på pengar liksom.
Du, vad gjorde du med de pengarna då?
Nej, jag gör ingenting. Jag fortsätter träna. Det är det. Alltså, jag har liksom inga intressen förutom fighting typ.
men nu, vad tjänar du pengar på nu? Eller lever du på din träning nu? Kan du undervisa så här så att du kan leva på det?
Ja, alltså det kommer jag kunna göra. Nu har jag varit pappaledig med min son då. Sen det här kom ut så har jag varit hemma med han och haft tid med honom. Så det har varit stort liksom att kunna få ha det. Att jobba som tränare kommer vara en grej jag kommer göra. Och sen kommer jag göra vissa andra saker också. Mm.
Så. Det är hemliga saker?
Nej, det är absolut inte. jag har inga hemligheter. Nej, men det är mycket så här vagt än så länge. Det är det jag... Men jag får säga, jag funderar på att bli MMA-coach då. Och styra upp en... Starta en klubb eller hoppa in på en klubb som redan existerar. Och bli som head coach då. Känner jag skulle tillföra en hel del där.
Ja, självklart. Du har också varit lite i det. Om jag tänker på Bobby som du nämnde där, när ni hade MMA Storm. Det är inte så många som kommer ihåg det idag, men du har ju liksom haft den viljan lite grann förut ändå.
Ja, alltså som jag säger här, jag älskar MMA och jag älskar också att instruera och just se MMA som den sporten är. Och för mig har det betytt så mycket. Det har gjort att jag har fått göra något sånt här. Jag har funnit mig själv mycket genom det här och en stor personlig utveckling, och det skulle jag vilja ge till en annan. Mm. Och sen har jag andra saker också då på gång med lite föreläsningar till exempel, såna här grejer, man pratar ju mickar och grejer.
Ja. Ja, och du är ju dessutom kommentator ju på Viaplay.
Ja, precis, och det fortsätter jag med såklart att kommentera MMA. Jag är bra på att bara vara positiv och se nya saker som en möjlighet.
Ja, det är härligt.
Ja, men det är det verkligen. Det har varit så kul. Vi hoppas, men kul att vi nu fick reda på att du kommer gå en till match. Men det är ju
Det kändes ändå lite deppigt när man läste din grej.
Det kändes lite deppigt.
Ja, man var ju säker på att du skulle köra nu liksom på UFC här och sen bara, nej det går inte. Så
det, klart att det var ju jäkla surt. Alltså, jag har ju länge velat möta just Chris Camozzi. Det kändes som en, så här, en match som skulle kunna bli riktigt bra. Så här, saknaden av, och det är inte just MMA som är saknaden. Det är just det här kanske drivet och ambition att man liksom... Det är så lätt, man vaknar upp varje morgon och vet vad jag ska göra idag. Och jag, liksom det här drivet, jag älskar det, och ambition, och man bara okej, nu ska jag gå ner och göra det här, det ska bli bättre, du vet. Man filmar sig själv, man tittar hur man utvecklas, det är en sån härlig resa.
Men hur mycket skulle du säga att du är liksom jyckenfighten då? Alltså så här i din personlighet, för jag menar, träffar du folk på stan, alla tänker så här, det är jycken, det är fighten, han är... Men du är en kändis. Idag är du en kändis, i alla fall inom den här lilla ankdammen. Hur mycket skulle du säga idag att du ändå är den killen? Du är fighten liksom.
Nej, alltså det är jag inte. Jag är inte alls faktiskt. Det är, alltså, jag är idrottare. Jag ser mig själv som en atlet. Men jag är ju Magnus liksom. Och jag vet vem jag är och jag är väldigt trygg i det. Så jag har absolut inga problem med att... Det här, vem är jag? Vad händer med mig nu? Ja, men det är ju många som har problem med det.
Det här är jätteviktiga frågor, för det du pratar om nu, det är ju att identifiera sig själv med en titel. Precis. Eller ett visitkort. Men vad du säger, att jag är Magnus, säger du.
Ja.
Det är två saker jag tror är viktiga här. Det ena är, precis som du säger, att du är liksom... det där är en karriär, alltså ett utövande. Men också tror jag, de här tankarna som du pratar om, att det kan bli tungt. Alltså du kan titta tillbaka och bara, jag kan göra det här just nu. Även när din karriär är över liksom, så har du pratat väldigt mycket om att du är väldigt stolt över att du har presterat allt det här och som kunnat göra det. Det lutar emot. Jag gillar väldigt mycket du sa förut, att jag har knäckt koden lite grann på ett koncept. Hur man gör någonting riktigt jävla bra. Mm. Och det kan jag flytta till vad som helst.
Mm.
Och du är ju också där, oavsett om du kommer att ha fler matcher, vilket vi vet att du ska ha nu, så är du fortfarande en modell. Den är ju cool att ha med dig.
Ja, men verkligen. Och det är det jag är så otroligt tacksam för. Alltså det är den största gåvan i livet. Alltså... Förhoppningsvis så har jag väl en så här 45 år kvar att leva eller något liknande. Så det är sjukt lång tid liksom. Då är det ju bra att göra något bra av dem. Och jag känner alltså med vem jag är, jag är extremt trygg i det faktiskt. Så jag, ja.
Det blev psykologpodden idag.
Ja, det var härligt.
Ja. Ja, men eller hur? Nej, men jag tänker också så här att det är lite... Det är så här, jag tänker mig, om man hoppar 5-10 år framåt, då tror jag att nästan de flesta MMA-coacher också, på alla fall en högre nivå, kommer så här, jag har gått i UFC eller Bellator eller någonting. Alltså det är lite så här, för det är lite där det hamnar. För jag menar tidigare, dina första coacher och allting. Nu hade vi ju Omar ändå i Sverige, som ändå någonstans kunde utbilda väldigt många och inspirera. Och vi hade August i Göteborg och så här. Och de har också gått, han hade gått i Japan då och allting sånt där. Men, och då kunde han leva mycket på det. Men jag tror att det kanske kommer komma en tid då man nästan... De flesta liksom har gått. Tror du att det kommer bli så till slut?
Ja, absolut. Alltså, jag tror det kommer ta ungefär... Alltså, jag tror personligen att min generation, eller jag är den första generationen som verkligen har gått där hela vägen och gjort MMA till vad det är idag. För det är ändå stor skillnad med hur det ser ut idag. Jag vet hur det ser ut på toppen. Jag vet alla de här sakerna som sker. Och jag tror att om jag kommer ut bilda, när de får gå UFC och sen de börjar instruera, då kommer det bli riktigt bra, för det utvecklas fortfarande. Men jag tror att det här är början, för jag är ju MMA rakt igenom. Jag är inte en kombination av kickboxning och brasiliansk jiu-jitsu, utan jag är MMA. Och det är något så viktigt att påpeka, för det är fortfarande ett väldigt glapp där, tycker jag. Det är fortfarande... Klubbar försöker mixtra ihop det med de här olika disciplinerna när det är en sport. Det är som att spela hockey och innebandy och så ska du bli bra på bandy. Det är bara konstigt.
Bra metafor. Det
är väldigt bra.
Hörrni, vi måste knyta ihop nu. Tiden sprang iväg här ju i dagens Fighterpodden. Men det var ju ett sant nöje att ha det här, Magnus Jycken Sedenblad.
Tack så
mycket. Få en applåd idag igen.
Ja, verkligen.
Och jag vet att Hansa Wiklund, ni brukar rulla lite grann på, är det på Öland eller?
Ja, absolut, på Gotland. På Gotland. Typ samma sak.
En ö. Ja, en ö. Där. Och vad är det på sommaren? Det är någon lager?
Det är ett brottaläger kan man säga.
Det du brukar instruera ibland och så, eller?
Precis, jag har varit med och instruerat lite. Och sen blir det lite, blir lite blandat deltagande på morgonen beroende på hur slitna folk är. Men...
Ja, det är hår på flarran, Hansa, vad är det? Simon Kölle,
yeah.
Tack för den här gången. Jag heter Mårten Söderström och vill ha kontakt med oss så går in på fighterpodden @fightermag.se. Det var dagens fighterpodden, vi hörs om 2 veckor.
Us!
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 Fighterpodden produceras av Suba Media för Radio Play och Fighter Magazine.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.